Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkomna till avsnitt 37 av Game of Stocks. Det är jag, Danne, eller värdeinvesteraren, och vi spelar in den 23 februari.
Ja, och jag, Investorkus, eller Dogge, är samtidigt med. Så, nu är vi igång igen. Rapportfloden händer, det flyger fram.
Den fortsätter.
Ja, det bara forsar på liksom.
Ja, det är mycket att hålla koll på.
Ja, och med vår vanliga sponsor, Börsdata, är med oss igen. Väldigt glada för det. Och ja, det är Börsdata jag använder i alla fall för att se rapporterna, för att se snabba överblick.
Ja, nu i rapportsäsongen här så använder man ju Börsdata flitigt.
Ja, och hur vi ju, vad ska man säga, förbereder för våra rapportcase eller rapportavsnitt här. Det är ju verkligen Börsdata hela vägen.
Verkligen.
Lite smart från bolagets rapporter, men det förstår man ju. Men annars är det ju Börsdata som är grundbulten.
Verkligen.
Ja, så tack Börsdata för att ni sponsrar vår podd.
Tack Börsdata. Men hur är känslan över rapportperioden? Alltså allmänt, börsen är ju väldigt, har ju gått väldigt starkt. Och du och jag tänker inte så mycket på makro och sådär. Men jag menar, både du och jag har ungefär 14% avkastning. Vi trackar varandra rätt bra här.
Exakt.
Game of Stocks index. men det har ju gått väldigt starkt. Och som sagt, då är det ju viktigt att rapporterna också kommer in bra. Och sen har du corona och hela den biten. Så hur agerar du och hur ser du på börsen?
Alltså det är jättemånga bolag, i princip alla bolag presterar bra. Jag vet att du har haft också riktigt bra, men du har också haft typ så här Gravity som inte såg så bra ut.
Ja, som ändå är mitt största innehav.
Exakt. Så det är ändå galet att du är upp så högt som du är, med tanke på att du ändå viktar dem hur mycket du tycker att de ska vara i portföljen.
Ja, egentligen. Jag är förvånad över att det har gått så bra faktiskt för mig också.
Men sen kommer dopingen med Embracer och för 2% på en dag. Man bara, okej, kul av dig. Nej, men alltså det jag har gjort, det är egentligen jag har sålt Nibe och SCT. För jag tycker de är alldeles för dyra för vilken omsättning de ger. Och jag tycker Nibe har ju dragit iväg på både ESG och indexförändringar. För att nu är de typ så här i mellanskedet med att vara med i småbolagsfonder och vara med i liksom Sverigefonder. Så att de börjar bli så stora så att det är liksom inflödet bara av att de är så stora. Så jag gillar inte det med ett P-tal på 42 och liksom omsättnings- eller vinstökning på liksom 13-14% per år.
Jag håller med. Kollar man liksom det är en förenklad analys, men kollar man lite PEG liksom, då blir det ju väldigt dyrt.
Ja, exakt. Så att den är sålt, och sen SCT, jag gillar inte hur det ser ut med massa priser. De pratar själva om att det kommer bli dyrare och de kommer ha lägre marginaler. Och den är också så här värderad mot liksom 25-30 p. Så jag känner att jag kan hoppa av den också. Men sen, jag vet inte, jag håller på och tänker över hur mina portföljer var. För att när jag började, då var det så här, Västakus ska vara ett kassaflödes liksom portfölj med utdelning och så vidare. Och jag börjar bli mer så här, jag går bort från utdelningar och går mot liksom case. Fortfarande kassaflöden är viktiga i den portföljen. Men då måste jag också fundera på värderingen. Så jag börja formulera en ny tanke om hur Investacus ska se ut. Och det kanske blir mer riktiga värdecase, sum of parts och så vidare. För att nu är ändå så här, okej, jag har Nike, jag har Microsoft i den. Jag tycker de lika gärna kan vara i Savarajis portfölj med alla tingless case.
Jag tycker
de överlappar nu. Så att jag börjar se över Investacus och se hur mycket innehav jag ska ha i olika portföljerna. För att ett sum of part case, där kan det ju vara extremt stor value trap. Så man måste vara bättre inläst på dem. Mycket bättre. Därför funderar jag på att höja antalet case i min Savarajis portfölj och sänka antalet Investacus. För att de ska läsa på mer, och Savarajis kan vara flera, men det är också för att jag kommer också in på investeringar runt med onoterade, och det tycker jag är Savarajis liksom.
Okej.
Så att, ja, jag tänker över lite. Men det ser bra ut, och jag tror det är bra att tänka över nu när jag tror vi är ett skifte här. Själv då? Men hur ser det ut? Har du gjort några ändringar?
Ja, ändringar. Jag, min syn på det är att om jag i början av året hade fått höra att ja, du kan få 15% avkastning 2020 och så får du låsa in dem eller så får du gambla så vad det blir, då hade jag nog tagit det. Och nu står jag redan där i februari och har 15% avkastning, men jag känner ändå inte att jag har några liksom superövervärderade bolag och vill inte likvidera allt. Och då får man ju frågan, är du liksom inne eller ute ur börsen? Jag tycker inte det är binärt.
Nej, det är ett spektrum.
Ja, så jag är fortfarande netto lång. Jag är kanske 80% investerad just nu. Men det är, jag har många bolag som jag tycker är kvalitativt väldigt bra, men som börjar bli lite dyra i värdering. Som Square som jag plockade upp, upp 40% till exempel. Och Netflix upp 40% sen den dippade. Och är ju ändå högt värderat bolag.
Den är ju alltid högt värderat, även om den dippar 50%.
Exakt. Men jag menar, den är 40% senare är ännu dyrare än när den började dyrt. Så att jag har flera stycken sådana bolag. Och de är inte stora positioner. För att jag riktar ju mer när det är billiga kassaflöden. Men det jag vill göra då, det är att jag vill inte Netflix som kan växa 10 år till och Square också. Jag är rädd för att sälja ut mig totalt där och sitta där och kanske inte köpa in sig för att man blir snål och tänker jag vill inte köpa in.
Men värderingen är inte viktigast nu när de ska nå liksom, ta så mycket TAM de kan som möjligt.
Nej, precis. Men sen känns det också dumt på ett sätt att aldrig ta en vinst heller när du är upp 40% på kort tid när det kan röra sig mycket. Mm. Så att det jag har gjort är att jag säljer av lite i alla de här, få ta hem lite kassa istället för att sälja ut kanske hela Netflix-positionen, för jag vill ändå ha Netflix och Square och de här tillväxtbolagen kvar även om de ser dyra ut. Så jag har egentligen sålt av en fjärdedel i många positioner istället för att sälja ut hela innehav. Så jag har ju kvar en bred portfölj med många innehav, det är bara att de utgör
min allokering är mindre.
Min allokering är mindre så att jag ändå har en kassa. För att jag tycker att det är dumt att aldrig ta hem en vinst och ha lite kassa när börsen når på något sätt någon greed euforinivå. Och jag vet inte exakt vart vi är på greed slash euforinivå.
Men känslan är ju det.
Känslan är ju att vi ändå inte, vi kommer, min känsla är att under det här året kommer vi garanterat få mer pessimistisk syn på börsen.
Jo, om man säger så. Varje år har ju ett nedställ på 10-15%, 1-2 gånger per år. Och med tanke på vad vi har haft för events under de senaste första två månaderna med en skjuten iransk general, ett corona, nedskjutna plan, du har impeachment av Trump, du har Brexit. Alltså det är 5 grejer som skulle kunna hända en av varje på ett år, och du har ändå jävligt mycket att prata om.
Och ett val i USA.
Exakt, och så har du lägger ett val på USA som ändå är på ett schema, men det är liksom alla de här andra, ska man säga, oschemalagda eventen som, vadå, det tar ju marknaden på sängen. Det är inte så att någon har skrivit så här, outrageous calls and risks for 2020.
Nej.
Fladdermus, liksom virus, en general beskjuten, Brexiten, okej, det var på väg, men ja. Och så vidare. Så att få 15% avkastning på det här, det känns ju som att man gör rätt att plocka hem lite.
Ja, men det är det jag känner. Man borde säkra hem lite här, och det är det jag har gjort. Sen har jag faktiskt sålt de flesta multipel expansionscase för att jag känner att det är ingen idé att hålla ett multipel expansionscase över tid om du har fått multipel expansionen. Och det har jag fått i Handelsbanken, i SEB, i SCA. Sen SCA ägde inte egentligen bara för multipel expansion, det var för skogen. Nej. Men jag kände ändå att den gick så mycket på kort tid. Och eftersom jag förväntar mig någon sorts korrektion så väljer jag att ta hem de casen snarare än tillväxtcase som kan växa i flera år.
Ja, exakt.
Så ja, jag har sålt en del bank och mer sådana multipel expansionsvärdecase.
Men vad är din känsla nu om corona? För det är ändå det som är på tapeten nu. Vi pratade ju om det för 2 veckor sedan och då, jag tycker att det är mycket alarmism och alla skriker och håller på. Sen efter har det blivit typ så här, marknaden har inte brytt sig.
Nej.
Det gick ju ner, vadå? Vi pratar om nedgångar i typ så här, Alibaba, Tencent, Nike på Apple på 3%.
Ja, men alltså, det är ju ingenting.
Det är ju en standard vikelse nedgång liksom.
Ja, speciellt när de har sprungit så mycket också.
Ja, så det ser man bara.
Det har inte tagit höjd för det.
Nej.
Men min syn där är fortfarande att det är så svårt för en amatör eller amatörer som oss att, att förutspå vad det här har för effekt. Jag tror att det inte har så stor effekt på börsen. Självklart kommer första kvartalet påverkas, men det räknar ju alla med redan.
Men du, då tror du ju ett V liksom i intjäningen. Alltså den kommer gå ner i Q1 kommer synas, sen Q2 kommer det vara liksom upp igen på normal nivå.
Ja, exakt. Och det är väl det de flesta räknar med också och antar. Och det är därför de är inte oroliga, eftersom börsen är framåtblickande. Mm. Men jag är inte heller exponerad på något sätt mot corona. Jag äger liksom Netflix, gamingbolag, gamblingbolag, allt som egentligen man bara gör mer av.
om man sitter still hemma.
Ja, lite så. Så att jag har väldigt lite exponering. Jag vet inte vad det egentligen i min portfölj som skulle påverkas.
Nej, och jag har ju tänkt i samma liksom område. Och jag tittar på min portfölj och så ser man så här, vad är det som har corona liksom risk i sig? Och då är det så här, alla fysiska produkter, turism och allting som måste, som gör att människor måste liksom mötas. Så det blir ju typ allting annat som är så här mjukvara, digitalt, sånt. Det har ju ingen risk i det egentligen.
Nej.
Men det case som jag har kvar i portföljen egentligen som är risk här, det är ju typ Vitrolife. Jag tror det kommer vara väldigt färre personer som går och skaffar barn när det finns coronarisk.
Ja, absolut.
Nike, både deras produktion är nedställd i Kina och deras, alla deras butiker där. Och sen börjar man ju stänga mer och mer butiker. Så jag tror ju Nike kommer få en påverkan rätt länge. Så det är ju de egentligen min portfölj. Sen skulle man kunna dra det på lite andra också. Men det är de som jag tror störst påverkan.
Nej, det tror jag. Men jag har, och jag har H&M, men det är som liten, det är typ 2% av min position eller av väskan, så jag har inte gjort något åt den positionen.
Ja, exakt. Och det jag tror skiljer sig om man tänker Vitrolife och Nike. Nike är konsumtion. Och deras supply chain är ju väldigt beroende av Kina. Så jag kommer sälja dem för att ta ner risken, för jag tycker det nu liksom rewarden har varit samma sak. Men risken har blivit högre. Men jag kommer att behålla Vitrolife för att även om du liksom vill ha ett barn, så tror jag du ändå kommer göra det sen. Du bara skjuter på det. Så ja, jag tror det blir en stor backlog istället i Q2 och Q3, beroende på hur länge corona håller på.
Men det är det här jag menar med att det är framåtblicken. Att jag tror de flesta inte bryr sig om att sälja av ett bolag när de inte ser en långvarig effekt av corona.
Nej, men jag tror liksom Nike kan få en långvarig effekt på grund av att deras supply chain kommer vara stoppad. Alltså det kommer vara ett rätt stort stopp som jag säkert kan hålla på ända tills i Q3. För att jag vet bara när vi på mitt jobb, när vi bara gör pushningar för att få in mer försäljning i vissa kvartal. Alltså vi kan ju betala för det i 2 kvartal efter. För att vi skulle nå ett mål, ett finansiellt mål då. Och sen bara okej, hela året blir påverkat av den grejen. Så jag tror så här, laggeffekterna, många bara så här, många tittar på intäkter. Men lageffekterna av att supply chain blir stoppat är mycket större än vad jag tror många förstår. Sen har man ju sett bilder och filmer på när tankers är utanför Hongkong och Singapore. Alltså det ligger ju hundratals, men ingen får åka in till hamnen för att de vågar inte ta emot varor liksom.
Nej, men det kommer ju bli effekter. Och det såg vi i Apple. Gick ut och vinstvarnade i princip.
Jo, eller men Foxconn, allting är ju där.
Exakt, och det krävs ingen raketforskare för att inse att det skulle påverka ett bolag som Apple och alla andra semiconductors. Men börsen brydde sig inte om det. Alltså Apple slutade väl till och med på plus den.
Jag håller inte koll på Apple sådär. Men jag tycker den alla risken för att man ska bli sjuk och allting, vad som händer i början var för mycket. Och det är liksom den paniken där tycker jag är löjlig. Men nu hur marknaden har ruskat på axlarna och inte tänker på hur supply chains påverkas och hur intäkterna påverkas med Kina är typ helt nedstängt och hur länge det får effekter, det tror jag marknaden har underskattat nu. Så att jag tar ner lite risk genom att sälja Nike liksom.
Jag tycker det är vettigt. Jaha, nu blir vi makropodden här. Vi brukar prata en kvart makro per år. Då har vi tagit allt.
Nej, jag tycker inte det är makro. Jag tycker inte det är makro. När jag pratar makro nu, när man kanske är inskolad i det här med hur man har pluggat ekonomi. Makro är makroekonomi för mig. Det är liksom arbetslöshet, det är ränta, det är fiskala liksom. Det här tycker jag är meso, som man brukar prata om. Man brukar prata om mikro, då pratar man bolag, meso, marknad och event som händer i marknaden liksom.
Ja, okej.
Okay. Men ja, jag vet att folk säger makro, då pratar man om en så här stor grej som händer över fler kontinenter.
Ja, okej.
Okay. Ja, skitsamma. Okej, men går vi till rapporter eller?
Ja, men det tycker jag.
Yes.
Du kan ju få börja. Vad har du?
Ska jag få börja? Ja, men Biotage har ju kommit in med rapport. Den ser väldigt bra ut. Fortfarande, Biotage har ju växt senaste 10 åren i snitt 14%. Här kommer senast rapporten in för hela året upp 20%.
Oj, ja, det var bra.
Ja.
Men hela året?
Hela året, ja.
Ja, hur var kvartalet?
Kvartalet ser var också upp. Det är också det är runt snabb huvudräkning, ja, men runt 15% upp. Så att men kvartalet ser rätt okej ut. De har gått från 282 miljoner till 288 miljoner. Q3 till Q4, men sen mot Q4 förra året så är det ju rätt mycket ökning. Bara det som var negativt här, det var själva vinstmarginalen. Vinstmarginalen i Q4 förra året var runt 12%, nu var den på 6,5%.
Okay.
Men det är engångsföreteelse som gör att det blir det. Så att
hur reagerar aktien på det här då?
Faktiskt, jag har inte koll på hur den reagerar. Jag tyckte det. Jag bara kollade rapporten, glänsade och så tyckte jag det såg bra ut.
Antagligen gick den inte ner eller upp särskilt mycket om eftersom du inte...
Nej, jag har inte fått någon panik över alls. Nej. Det kan jag verkligen inte säga. Så att jag håller kvar Biotage. Den kanske åker in i Saverius för att jag tycker den passar bättre där om den passar i Investacus. Men som gör att jag säljer och går in igen. Men
det tuffar på helt enkelt.
Jag tror att ta på Biotage, vilket jag förväntar mig av dem. De kanske faktiskt tjänar på coronaviruset med tanke på att det är mer kateter, mer sånt här sjukhusmaterial måste användas för att det är så mycket folk som är omsättning i sjukhus egentligen.
Ja, det är lite som Bullet Diagnostics. Tror jag tjänar på det också.
Ja, mycket... blodanalysen måste göras.
Ja, de gick upp så här 7% i fredag, så jag har ingen aning om det kommer ingen nyhet eller något. Jag vet inte om det är på sådana oroligheter.
Ja, exakt. Eller någon stor big dick som har lyssnat på podden.
Ja, kan
på analysen.
Kan verkligen vara det.
Gå tillbaka och kolla på pdf-erna. också. Det är en hint till er alla som lyssnar. Kolla våra pdf-er. För jag vet att vi är dåliga på att säga det ibland. Ja, det är nästa bolag för dig.
Nummer Kambi. Deras Q4 kom. Och jag tycker det var en jättebra rapport. Intäkterna från lokalt reglerade marknader var 78% i Q4. Det är bra att se tycker jag, för att det går ju mot en reglering och då vill du inte äga bettingbolag som en stor exponering mot oreglerade marknader. Och det här är ju en ökning från förra året, då var det 56% från reglerade marknader. Men Kambis intäkter växte 23% year on year mot samma kvartal förra året då. Och deras justerade EBIT växte med 48% year on year. Och sen marginalen ökade till 23% från 19%, så vi kanske börjar se den här skalbarheten man pratar om, att de har gjort liksom all den stora investeringen i plattformen och nu kopplar man på fler kunder.
Verkligen.
Så, men intäktsökning på 23% och de handlas till P40 låter kanske inte så jättebra, men om man kollar mer på underliggande, vad det är som händer för bolaget, så deras intäktsmodell fungerar ju på det här sättet att de tar en procentuell andel av spelbolagens spelöverskott. Så operated turnover som de kallar det. Och det är egentligen, eller spelöverskottet är inte operator turnover. Operated turnover är hur mycket spelbolagen omsätter. Alltså hur mycket spelarna som spelar på spelbolagen, hur mycket de satsar. Alltså bara det. Men spelöverskottet får man ju genom att ta skillnaden i liksom de satsade spelen och minus utbetalade vinster till spelarna. Och då det som ger det är ju sportboksmarginalen. Det är så stor del av turnover som faktiskt blir spelöverskottet.
Ja.
Men den här sportboksmarginalen kan ju fluktuera ganska kraftigt från kvartal till kvartal och därför är det egentligen mer intressant att kolla på operated turnover, alltså hur mycket som omsätts hos de här olika spelbolagen, alltså Kambis kunder då. För det är liksom bättre mått på den underliggande tillväxten i kundaktiviteten för Kambis kunder. Och där växte den här operating turnover med 52% i kvartalet. Så de har ju liksom, det är en underliggande riktiga tillväxten skulle jag säga i aktiviteten på Kambis plattform. Och liksom sportboksmarginalen var lägre. Ja, och det fluktuerar ju som sagt. Jag menar, Kindred hade lägre sportboksmarginal på grund av Frankrike och lite andra saker när de vinstvarnade. Och det är ju en stor kund i Kambi. Och det beror ju också på Kambis intäkter beror också på skatter och hur mycket skatt deras business-to-business-kunder då betalar.
Ja, det är mycket som ändras där.
Ja, och eftersom då andelen reglerade marknader ökar så tynger även det Kambis intäkter. Så att även om det är en intäktsökning på 28% så är ju ändå operator turnover upp 50%. Så att jag tror den gick upp ganska mycket på rapport för att underliggande såg det bra ut. Och jag dubblade ju min Kambi-position på 127 kronor, nu står den i 170. Och det här var ganska nyligen. Så det har varit en bra affär och jag tycker det ser riktigt bra ut för Kambis del. Mm. Jag tycker det var en jättebra rapport som bekräftar caset och att USA växer kraftigt. Det ser ut att vara ett av de bättre casen för USA.
Exponeringen.
USA-exponeringen, precis.
Ja, och så får du in Super Bowl i Q1.
Ja, så jag tror Q1 blir riktigt, riktigt bra.
Och det, vad var det Anders Ström som gick ut och sa att det var 300 gånger mer omsatta bets på Super Bowl än vad det var på fotbollsfinalen?
Ja, precis. Jag till och med retweetade, men jag kommer faktiskt inte ihåg siffran.
Men det var runt där liksom. Det var så här, 3 gånger mer vad jag kommer ihåg i alla fall.
Ja, det var mycket mer. Ja, så att, ja, det var 3 gånger mer.
Mm. Så att, ja, men det kan bli extremt intressant. Om man bara kollar snabbt deras, deras värderingar så ser det ju för högt ut. Men som du säger, om man kollar på det som driver faktiskt verksamheten framåt och hur man tar exponering, så är det ju extremt intressant att ta en exponering mot USA.
Ja, jag såg en bra tweet om en kille som räknade om att om man skulle räkna på den här nya operator turnover men kolla hur mycket som trillar ner till Kambis intäkter som de har gjort historiskt, om det skulle vara, om de skulle ha lika stor del av eller få en större del av intäkterna eller från operator turnover, då skulle det vara typ P15 på helåret 2020. Om de kan återgå till de historiska
marginalerna
i princip.
Historiska conversion.
Ja, conversion raten från operator turnover till Kambi-intäkter. Men det är inte säkert de kan nå det riktigt. Men det är bara ett tankeexperiment för att se att
men det, finns, alltså,
det här kvartalet kanske inte
speglar marginalen man kan ha i det bolaget.
Nej.
Ja, men coolt. Jag har ju också en gaming-kollega här. Men kanske den darlingen på börsen, och det är Evolution Gaming. Så Evolution Gaming kom in med rapport.
Den var ju galen.
Ja, den är galen. Nej, den är verkligen. Deras marginaler sticker upp. EBITDA-marginal på 53% mot 45 förra året. Analytikerna trodde 51,5. Och nu pratar man om marginaler. Man bara, okej, det är väldigt högt. EBITDA-resultatet kom in på 55,8 miljoner euro mot förra året på 31. Och analytikernas estimat var på typ 53. Så att de slår alla estimat. Nettoomsättningen kommer också in med en tillväxt på 51%. Och snittestimatet var på 102 miljoner mot faktiskt utfallet 106 miljoner. Så föreslår de en utdelningsökning också som slår analytikerna. För de föreslår 0,42. Analytikerna trodde 0,35.
Aktien har ju gått därefter också.
Ja, exakt. Och jag vet ju vad jag satte för kurs. Nu är den 40% högre än min riktkurs. Men det är också för att de har slagit alla mina estimat. Mina estimat för min värdering har de slagit med råge, för att min liksom EBITDA-marginal var på 49%. Och de slog min omsättning för 2019 med råge också, vilket gör att jag säljer inte, för de slår ju dem. Alltså är de värda mer än vad min riktkurs var. Och när jag kom in på 2019 helåret i omsättningen på 366 miljoner euro, och jag trodde på 358 miljoner. Och sen högre marginaler på det. Ja, jag har inte räknat om egentligen vad jag tycker det är värt igen. Men med tanke på vinstmarginalerna som är högre än mina vinstmarginaler, EBIT-marginal också högre, EBIT-tillväxten alltså 76%. Vinsttillväxten 80%.
Ja, det är helt galna siffror. Men det är ju egentligen, knäckfrågan är ju,
hur länge kan man hålla det här?
Ja, och kommer det fortsätta? Men ja, det ser ju ut som det är. Tills motsatsen bevisas.
Exakt, och jag känner mer och mer med vissa case. Många kan måla upp fan på väggen och säga, ja men de kommer bli tagna någon gång, ja men vi sa så med Evolution när de kom in.
Exakt.
Hur svårt är det att göra deras produkt? Och nu sitter vi här flera år senare, det är runt, jag tror de är upp 1400%. Sen intro säkert mer, med utdelningar om man lägger till det. Och det är ingenting som har visat sig ta dem, eller visat sig konkurrera, eller att marginalen har gått ner, marginalen har bara gått upp.
Ja, och sen jag tror det var Börspodden som pratade om att nu börjar ju Netent få lite mer traction, med deras live casino och det ligger i
fortfarande 5 år efter.
Ja, precis. Och sen, men att det ligger i operatörernas intresse att ha fler konkurrenter, för det är bra för konkurrensen. Mm. Men då går det tillbaka till det vi tog upp när du gjorde analysen. Det spelar ingen roll, alltså operatörerna vill självklart ha konkurrenternas live casino bord.
Mm.
Och det är ju bra. Eller det är ju inte bra, för att då kommer det ju komma in konkurrens på live casino. Men det spelar ju ingen roll, för att om produkten är sämre, även om operatören vill ta in dem fast produkten är sämre, så kommer inte slutanvändaren att välja de borden, och de jobbar ju med revenue share.
Exakt.
Så att det spelas ju ändå inte mer på Netents bord så länge inte de får en riktigt bra produkt, och de ligger ju efter det.
Ja, så är det. Och jag vet inte, jag tycker man, även om man räknar på Evolution, så skulle de klara att kunna gå ner i marginaler om de får lite konkurrens, men det är fortfarande så att de växer fortfarande runt 50%. Alltså 50% tillväxtökningen, och så kollar du peggen, alltså de har ju ett PEG långt under ett.
Ja, nej, det ser ju inte dyrt ut om man tror att det fortsätter.
Exakt.
Så som det gör nu, och om man extrapolerar i princip.
Ja, och sen ser man vilka produkter de tar fram. Alltså Live Monopol som de har, det är ju liksom, det går hur bra som helst.
Mm.
Och de har, det är ju ett av de få bolagen som är exponering mot Nordamerika och Asien.
Mm.
Nordamerika växer 100%, Asien växer 300%.
Mm.
Så att börja extrapolera det där och se vad du kan få för TAM och få för intäkter. Alltså det, jag tycker det ser riktigt bra ut. Jag kommer hålla kvar, jag ska kanske räkna om. Sen kanske jag skalar ner bara för att det börjar bli så stor position. Jag har ändå gått upp runt 90% nu sen jag köpte in mig.
Mm. Och det är på ganska kort tid också.
Ja, det är verkligen kort tid.
Mm.
Så är det. Yes.
Ja, nej, men vi fortsätter på bettingspåret. Mm. Kindred släppte sin Q4. De vinstvarnade innan, så det var ingen chock när rapporten kom att den inte var så bra. Men den var inte lika dålig som var befarat, så den har faktiskt gått upp sen rapport. Men det kan ha att göra med lite andra saker som insiderköp som jag kommer komma till. Men spelöverskottet minskar med 6% year on year. EBITDA minskar med 48% year on year. Så att det har varit mycket kostnader, marknadsföring, nya marknader som USA, men också regleringar, sämre sportboksmarginaler, just Frankrike som skattar på omsättningen, om man säger så, istället för spelöverskottet.
Men det ändrar de nu, va?
Ja, det gäller från och med 1 januari 2020, så det kommer ju vara bra. Också alla jämförelsetal är ganska bra.
Det är bra komps nu för bettingbolagen.
Exakt, det blir lätta jämförelsetal, plus att de räknar på ett annorlunda sätt. Så att jag tror att det kan ta fart nu för Kindred. Jag tror att det är ett bra läge nu och att det kommer vara ett bra år för dem. I och med att det är ett sportår, som vi har sagt också. Det har både OS och EM i fotboll. Men ja, sportboksmarginalen de senaste 2 åren har varit 8,5%. Och jag lyssnade på konfkalen där Henrik Tjernström, vdn, då, sa att de kom in på 8,1% i Q4 nu. Men Q4 2018 var extra starkt och marginalen kom in på 9,4%. Så det blir liksom ett svagt år mot ett svagt kvartal mot ett extra bra kvartal.
Mm.
Så det blir ännu sämre jämförelsetal då. Men framåt så förväntar sig då vd att de kommer ligga på 8,5% som en långsiktig marginal framåt. Och sen tog de ju även upp att Indiana och Iowa, att de signerade avtal för att bedriva verksamhet där under kvartalet. Tidigare har de ju varit aktiva i Jersey och Pennsylvania.
Mm.
Så USA är ju också, det är en av få operatörer i Sverige som
man får exponering mot USA.
Ja, men sen ska man också vara tydlig med att det är väldigt låga siffror fortfarande. I Q4 så var USA, stod USA för mindre än 1% av spelöverskottet. Så det är väldigt, och de är inte positiva heller på EBITDA-nivå där ens.
Nej.
För att det kostar ju att satsa.
Ja, exakt. Men då du bygger.
Ja,
men bygger framtiden.
Exakt, men det som var intressant då var att Anders Ström sålde ju ganska mycket i Kambi.
Mm.
När den stod i 170 och sådär, innan det kom ut att DraftKings köper SBTech. Men nu har han då ökat upp i Kindred istället. 21 miljoner köpte han för. Så det är ett ganska stort köp.
Vad är det, en flinta stek som Nemcap säger?
Flinta stek, ja. Ja. Ja, men så det känns tryggt ändå på något sätt, att det känns som smart money för mig. Han
är någon som har insyn i han.
Jag menar, han är liksom en av grundarna i Kindred och
ja, det kan vi också.
Ja, precis. Ja, det spinnades ju av från, avskildes ju från Kindred. Så att han känns som att han har, om han vågar gå in och öka sin position på de här nivåerna, känns som att det är bra risk-reward. Och sen vd köpte det också för 4 miljoner efter rapport. Mm. Så det känns som att, jag tror att det kan bli ett bra år för Kindred.
Jo, jag sa ju 9 månader, men jag har ju fått sträcka ut det till 12 nu då. Ja. Och ja. Nej, Kindred kommer vara en av de första att kolla på, och jag vet att jag kommer att kolla på gambling framåt. Det är lågt värderat, men det har liksom tillväxt framåt. Och sen får vi hoppas att alla ESG-flöden är klara nu, eller?
Ja, det känns ju som det.
Fast man vill ju kanske känna som det. Men det känns inte som det faktiskt. Det känns som många fonder kan bara ändra om hur de tar sin ESG.
Ja, men de är ju dubbelmoral. Alltså, Evo... Då helt plötsligt betyder inte ESG någonting, för att men den går ju så jävla bra. Den vill vi ju inte ta ut. Så att om det börjar gå bra för de andra bettingbolagen nu, för att Evo har ju faktiskt gått bra resultatmässigt, det har ju inte de andra bettingbolagen gjort.
Nej.
Så att börjar de visa på bra resultat, då kanske man helt plötsligt struntar i ESG och börjar ta in dem igen.
Ja.
Vem vet?
Ja, vi får se. Men, för du har flera case på just gambling, eller?
Nej, det var mina egentligen rapporter på gambling-sidan.
Ja, men super. Så tänkte jag att vi ska hålla
något. Precis, vi kan lämna det nu.
Exakt. Så då tänkte jag gå över till någonting annat, och det är payments.
Mm.
Nu är jag lite efter här, men det vet jag alla att jag är ändå. Och det är egentligen PayPal, Mastercard och Visa kom egentligen med rapporter i slutet av januari. Mm-hmm. Jag hade helt missat det. Jag trodde de skulle komma här nu, men de kom liksom slutet av 2019 i januari, alla runt 29-30. Så ja, men jag tänkte gå igenom dem, för det är ändå stora delar av min portfölj.
Mm.
Och PayPal börjar med då. De har nu gått över 300 miljoner aktiva konton. Engagement-nivån har liksom växt 10%, så till att vara 40,6 payments transaktioner per aktivt konto. Så hur många som kommer till portföljen eller kommer till bolaget växer, men även hur aktiva de är växer.
Mm.
Så PayPal används mer och mer av fler personer och mer av de personer som redan använder. Det ser extremt bra ut, tycker jag. Tillväxten ökar 15%, och det här året kommenterar jag att gå in på kvartal, jag tycker det blir för lågt, eller för, ska man säga, för kort fokus,
ja,
tycker jag. Sen ökar också EPS med 28% om man tar non-gap med justering för strategiska investeringar, så är det 28%. Så det är bolag som växer enormt. Deras free cash flow ökar också 22% över året, och det är 22% av revenue. Så att de har extremt bra cash conversion rate faktiskt. Vilket jag är lite överraskad att de har så bra. När man tänker att de ska faktiskt investera för framtiden.
Exakt.
Men ändå får så. Men sen är det så här, de får ju intäkterna rätt fort. Det är inte så att de ligger ute med pengar innan de får dem. Så det ser riktigt bra ut. De växer. För jag har gjort en liten summering av Visa, Mastercard och PayPal mot varandra. PayPal har ju ett P/E på 58%. Men de växer ju ändå omsättnings...
PE på 58%.
Ja, 58. PE på 58. Ja. Nu ska vi inte vara så där på inte många. Och de växer egentligen i snitt runt 18% per år. Så att, och vinsttillväxten är också runt 22%. Så de är ju väldigt högt värderade.
Ja, lite dyra.
Men väldigt dyra. Och om det är någon jag skulle typ titta på och skicka ut av de här tre, så är det PayPal.
Det håller jag med om.
Men grejer som jag tycker talar för om, det är att de gör samarbete med Citibank för att bli account to account. De har fått öppna marknaden i Kina och få komma in där, ungefär bland den första liksom fintechen som får göra det. Och de har samarbete med PagSeguro i Sydamerika, vilket är typ PayPal fast i Sydamerika liksom. Så jag vill ändå se vad som händer framåt, så jag kommer inte sälja dem. Men värderingen är hög. Men jag tycker den är kanske lite befogad med tanke på det som har hänt rent strategiskt. Så får vi se vad det mynnar ut i. Ska jag ta Visa Mastercard samtidigt också?
Nej, men gör det.
Ja, men Visa då har ökat net revenue med 10%. Det var första kvartalet 2020s resultat, det här då. Och det är väldigt stark drivkrafter i deras marknad såklart. Det tror jag alla förstår. Just under året så ser det ut som att det växer runt 10% hela tiden. Och det har de ju gjort. Deras snitttillväxt de senaste 10 åren är 11%. Så de ligger ju på det, och blir typ ingen ändring i det.
Nej, det är bara stabilt som en klocka.
Exakt. Och sen har vi Mastercard
också. Man ser ju att det är en starka vallgrav. Liksom.
Ja. Och så har vi Mastercard också. De växer 16% på gap rapporterat i kvartalet. På FX neutralt så växer de 17%, så det är, så här, det är liksom ingen påverkan. Och hela året 2019 så växer de 13% och FX neutralt 16%.
Mm.
Men egentligen det som är mest intressant med de här, även då tillväxten är jättelång och de verkar kunna hålla den stabilt, tillväxten ökar. Till exempel Mastercard har omsättningstillväxten 3 år och ökar från, eller 16%, medan den på 10 år är 12. Så det stiger, plus att de har marginaler som är upp mot 50%.
Ja, det är sjukt.
Så varje krona de tjänar ramlar ner liksom minst 40 öre till sista raden. Det är där jag tycker egentligen själva värdet i Mastercard och dem. Och sen det visar också vilken moat de har mot alla andra. Jag var på Stockholm Fintech Week och lyssnade på lite seminarier. Och där var det liksom, om någon skulle bygga ett infrastruktur i Norden, för de har något projekt som kallas P27. Och då var det ju Mastercard där såklart. Och de var egentligen vägen emellan alla länder, för det var ett nordiskt, pan-nordiskt samarbete. Och det skulle bygga på Mastercards nätverk då. Så att jag tycker det är ett exempel på vilken position vi som Mastercard har i den här marknaden. PayPal är ju en drivare till dem med tillväxt och hur mycket de ska göra själva och så vidare. Så att, det är höga P-tal här. Det är 40 på Visa. Det är Mastercard är 43. Ja. Det är högt, men jag tycker det är rätt befogat med tanke på omsättningen ökar snabbare, plus att marginalerna är stabila runt 40-50.
Ja, jag tycker det är mer befogat i deras fall än PayPal för mig, för att de är starkare vallgravar tycker jag än PayPal.
Jo, men så är det.
Och, så att, och som du säger, att deras intäktstillväxt ökar ju, och även resultattillväxten också, men det är ju för att fintech växer ju snabbare idag än vad det har gjort tidigare, och alla de fintech-lösningar utnyttjar ändå på något sätt Visa och Mastercard.
Ja.
Så att nej, det är jätteintressant, och jag väntar bara på någon korrektion där man kan köpa de här lite billigare.
Och är korrektionen 10-15% ner?
Ja, jag vet inte. Det är ganska dyrt, men ja, någonstans där kanske det börjar bli intressant för mig.
Det är så här, det är roligt, det är ändå dyrt ändå liksom. 10% ner, liksom, då kommer det ner under 40.
Ja, det är bara att kolla på hur mycket de har gått på ett år.
Ja.
De har ju verkligen tagit fart.
Ja, men kursutvecklingen på Visa är 43% ett år och Mastercard är 53%.
Mm, exakt.
Så att, för att vara så gigantiska bolag i den här nischen, så ja, det är bra avkastning på dem.
Verkligen.
Bra tillväxt också.
Men det är befogat också, tycker jag.
Gött. Men du, nästa bolag då?
Jag kan gå in på lite gaming, alltså... TV-mobilspel. Men om vi...
Nu går vi ifrån. Nu måste ju vi säga så här, vara ordentliga och separera här. Gambling och gambling. Gaming.
Mm, exakt.
Som man hör i... Ja.
Ja, iGaming kallar de för gambling. Betting.
Exakt, du gjorde den distinktionen. Vilket jag blir så här, bara kallar det gambling eller spelar dobbel.
Ja, precis. Jag brukar säga bettingbolag. Jag tycker det är tydligare. Så det här är gaming då, alltså spel. TV-spel. Men Gravity tänkte jag prata om. Det är ändå mitt största innehav. Det gick ner kraftigt på rapport. Ner 20%. Och det var egentligen för att intäkterna minskade med 7% sekventiellt. Men så minskade EBIT kraftigt. 82% sekventiellt. Och det här var till följd av ökade selling general och administrative costs. Som ökade med 168% sekventiellt. Och de här var på grund av, ja, de här kostnadsökningarna var på grund av G-Star event, alltså som var ett stort spelevent som de var med på, eller om de höll det. Nylanserade spel, och det blir marknadsföring som följer, och det kostar ju att lansera spelen också. Sen har man även tagit över, tror jag, driften av Ragnarök i Taiwan, tror jag det var. Okay. Det är inte 100% säkert, men jag vet att det var i något land. De tog över liksom, där de skötte driften av det själv. De använde ingen publisher. Och ja, så kvartal, tillfälligt ökning i kostnader. Och det ser man ju vanligt i sådana mobilspelsbolag där det kan fluktuera enormt, som i G5. Det har ju varit väldigt slagigt med vad vinsten blir, för att det är ju liksom en kran de kan vrida på, hur mycket marknadsföring man gör och sådär. Så att jag tycker inte man ska dra allt för stora växlar på att det var dålig ebit ett kvartal. Så om man zoomar ut lite och så kollar man, alltså intäkterna har växt under 2019 med 26% ändå på helåret till ja, $305 miljoner. Ebit växte helåret 2019 med 46% till $41 miljoner. Och så tänker man på att det är ett börsvärde på $200 miljoner. De har $100 miljoner nettokassa. Då har ett enterprise value på $100 miljoner. Och då får du EBIT på 2,5 då, cirka. Med alltså ett bolag som ändå växte hela året 2019. Och 2020 ser egentligen inte dåligt ut. Det är mycket lanseringar. Du har Ragnarok Tactics som har gått rätt bra i Thailand och andra länder. Och toppar listorna där. Det planeras släppas i Taiwan, Hongkong och Macau under februari. Och Origin, som är det här som man förut kallade Love at First Sight, som är liksom typ nästa version av Ragnarök kan man säga, ska släppas i Korea under tredje kvartalet, och man väntar på att det ska bli godkänt för att släppas i Kina. Det vet man inte riktigt när det sker, och man har inte flaggat för det heller. Och under andra halvåret släpps Ragnarok X Next Generation i Taiwan, Hongkong och Macau. Så att, det finns fler releases än det här. Det var de största releaserna. Så att, det är mycket på gång. Och mycket som kan driva tillväxt, fortsatt tillväxt i 2020. Mm. Och det är inte alltså, det är ju värderat efter att du ska tappa tillväxt. Alltså negativ tillväxt. Så att, jag tycker fortfarande att det är ett bra risk-reward. Och jag tycker man ska vara tålmodig i det här caset. Eller det är ofta man... sådana här case som man behöver vara tålmodig för när marknaden inte vill värdera upp dem eller när det är en stor osäkerhet, sådana här turnaround, det är ofta en stor del av avkastningen kan komma på väldigt kort tid. Man kan hålla dem i liksom 1-2 år för, och det kanske står stilla.
Jo, och det är det jag är rädd för. Mm. Det är just Gravity's case och just problematiken med att det är ett sydkoreanskt bolag. Mm. Att det kanske aldrig värderas upp.
Nej, precis.
Och det är väl, alltså om det hade varit ett bolag i Sverige eller Norden eller bara Amerika baserat, då hade inte det varit en risk som jag hade sett. Då hade det ändå kommit någon gång. Men nu måste jag ju säga att det ser jag och det känns problematiskt med tanke på hur de är konservativa med att kanske dela ut kassan.
Exakt, de delar inte ut och de kör inte återköpsprogram än så länge.
Det är ingenting för att bilka marknaden med liksom så här, lite massage.
Precis, bara men lite plåster på såren till er som äger oss. Ni kan få en extra fet extra utdelning så får du lite pengar i fickan.
Mm.
Men som ett motargument till att det inte kan värderas upp, för att det stämmer ju för sydkoreanska börsen. Vi pratade om det i ett avsnitt här. Det var någon förvaltare i som är med i Phil & Kill som pratade, och han investerar just i sydkoreanska börsen. Och han säger ju att det är... Det är dålig aktiemarknad på det sättet för att de har ingen tradition av att handla aktier där.
Nope.
Så det uppvärderas inte även om bolag presterar väldigt bra. Men då ska det tilläggas att Gravity har ju haft riktigt bra kursresor förut. 2-3 gånger där de har liksom gått upp 200-300% på ett år. Så att det visar ju på att det har ju hänt. Det är inte som att den är immun och inte mot att...
Liksom... Jo, men vad är det som driver de uppgångarna? Liksom?
Ja, men det är ju väldigt bra resultat.
Jo, men då handlar det ju bara om tillväxt som kommer i slutändan handla om. Inte att det är ett värdecase som värderas mer fast det borde göra det.
Exakt, så att då kanske inte de får en hyfsad tillväxt. Säg att du ligger flät eller bara växer med 10% men det är värderat som ingenting. Då kanske inte det räcker för att lyfta det. Du kanske måste ha riktigt bra tillväxt för att lyfta aktien.
Det är det jag menar. Det känns som att den skulle kunna bli net-net. Alltså kassan är större än marknadsvärdet. Och att liksom bara aktiemarknaden bryr sig inte för att de pengarna kommer aldrig liksom tillfalla aktieägarna.
Nej, men jag på något sätt, jag håller med, det är risken med det. Och sen är väl risken att man kanske inte förstår mobilspelsmarknaden i Asien och sådär. Det finns andra risker med det. Men
när man redan spelar som fan.
Men mitt hopp är ändå att värde på något sätt spelar roll i slutändan. Och att det kan bli en extra utdelning, återköp av aktier, att Gung Ho som äger en del av Gravity som är ett japanskt bolag kanske köper upp eller köper fler aktier och köper en större andel av dem. Att Tencent kanske går in och köper. De köper ju upp varenda bolag som finns, känns det som. Och de vet ju om att det här bolaget finns i och med att de är publisher åt Ragnarök i Asien eller i Kina. Så att Tencent kanske kan köpa dem. Jag tänk, liksom,
du känner att det är många sätt som det ska komma en uppvärdering?
Ja, aktien kan uppvärderas eller de andra grejerna jag nämnde. Så att jag tycker ändå det intressant.
Det finns lite risker att känna att det blir en Funcom bara.
Att det blir dåligt bud,
ja.
Speciellt om, ja men nu ackumulerar jag på låga nivåer, så att okay. det skulle ju kunna hända att den fortsätter ner och så kommer absolut att det blir ett Funcom. Att,
25% Tencent, upp och så bara, vad fan.
Ja, jag ligger redan back 40, tack Tencent. Så det är 100% kan det bli så. Så att det finns risker med det. Det är inte ett lätt case.
Nej, det är det verkligen inte. Även om man gillar det. Så är det.
Nej, men det är svårigheter med
det. Men det är fortsatt ditt största innehav.
Jag ökade lite på $28 här.
Oj.
Nej, det har gått upp sen dess, men det är ju så kort tid. Så att, men ja. Det
lite är dipköp igen alltså.
Ja, lite. Men vad ska man göra när det bara går ner?
allting annat går upp, men utan den aktien, då dipköper
jag. Ja, men ändå går portföljen upp. Jag förstår det inte.
Det är någonting för.
Ja, tänkte om jag bara inte hade haft de här loser-aktierna. Fan vad jag hade haft i avkastning då.
Marknaden är broken.
Ja.
Yes, men går vi till mitt nästa case. Har ju varit ett case i podden, Fortinet, som har gått riktigt bra sedan vi gjorde analysen. De släppte sin Q4 av 2019. Gross margin håller sig stabilt uppe på 78%, vilket jag trodde den skulle göra, för att det var ju ett case att den skulle hålla sig där uppe, och det har den gjort nu. I två kvartal i rad håller sig över 78%. Tillväxten är på helåret 21%. Det går verkligen bra. Gross margin för helåret 2019 var 77,5%.
Det är rätt bra marginaler.
Det är rätt bra marginaler för någonting som faktiskt säljer hårdvara.
Faktiskt.
För de säljer ju både sitt Fortinet grid, och sen säljer de också sina FortiGuard, så att säga. Vilket är routers som är brandväggarna. Så att det ser riktigt bra ut för dem. Deras operating margin är 26,8% mot förra Q4 2018 var 25,8%. Så att det stiger, det tickar på, det går i rätt riktning. Sen när jag kollar mina egna estimat så ser det riktigt bra ut, för att min egna estimat var en omsättningstillväxt på 2019 på 18% och en EBIT marginal på 21%, och de slår ju alla de råge. Så även om det har nått min riktkurs, så har det ju slagit det, och jag ser ökning i både marginaler och tillväxten här över min estimat. Så därför behåller jag dem och ska egentligen omvärdera och se, lägga in nya estimat.
Ja, och cybersecurity kommer ju bara växa, såklart. Det är exakt. Ju, så att jag menar, framtiden ligger ju för dem.
Det gör det verkligen. Vinstmarginalen var lite av en... gick ner lite, men den gick ner till 15% och 2018 var den 20%. Och vi pratade om att den var 2018 rätt mycket högre på grund av att det var lite skattegrejer som förstörde. Så att det är ändå upp mot de andra följande åren, vilket var typ 3%, 6%, som inte ens behöver 10%. Så att det går i rätt riktning, och jag tycker det ser skitbra ut för Fortinet. Och det är cybersecurity, alltså det är lika mycket som digital payments är någonting som växer med megatrend, så cybersecurity är det som kommer med också.
Ja, verkligen.
Så ja, nej men riktigt bra rapport av Fortinet också. Har du mer case kvar?
Ja, jag fortsätter på gamingspåret.
Yes.
Embrace for impact.
Åh, oh, men gud.
Förvärva Lars. Samla Lars. Öppna plånboken igen. Det känns ju, nu känns det som att det är no-brainer att bara köpa dagen innan rapport.
Ja, det är det, absolut.
I Embracer.
Alltså, jag är ju väldigt skeptisk till att man får klar alla förvärv på rapportdagen.
Även om de sitter där och förbereder exakt allting, och så sitter de bara och signar hundratals papper samma dag.
De bara, sure.
Jag vet inte. Men, ja, han gör det igen. Grym rapport. Bara resultatmässigt var rapporten bra. Men sen det här förvärvet var, alltså det är ett riktigt stort förvärv. Riktigt bra förvärv. Så de förvärvar Saber. Och ja, jag tycker som sagt bra förvärv, för de överbetalar inte. Men det känns ändå som att man får en bra studio. De har gjort det här World War C som sålt i 3 miljoner exemplar. Och ja, de portade även Witcher 3 till Switch senast. Så de gör även sådana konsultjobb till exempel åt andra studios. Och det anses vara en riktigt bra portning, för att Witcher 3 är ett stort spel med bra grafik, och Switch har ju begränsad hårdvara och ska funka på den här handhållna. Och jag har en kollega som spelar på jobbet och tycker det är riktigt bra, och jag har hört reviews om den och den ska vara riktigt bra. Och de köper då, ja, Saber har ju sålt, de har 600 anställda och sålt över 30 miljoner exemplar, eller 60 miljoner exemplar tror jag, spel sen de grundades. Så det är en bra studio, liksom, en stor studio.
Ja, det är det verkligen.
Och de köpte Saber för EV/EBIT 2,4 om man inte räknar med earnout. Men räknar man med earnout så uppnås, eller så uppgår EV/EBIT till 8,5, och det här är enligt Redeye's analys som jag läste. Och visst, 8,5, det är fortfarande billigt, och då ska det ju tilläggas att det är ju med earnout, och då har de ju lagt in att, alltså, en earnout betalas bara ut om bolaget presterar väldigt bra. Så att då kommer ju det vara positivt ändå, så att säga. Men det är fortfarande billigt.
Men sa de ens vilken nivå det var de skulle få earnouten på? För full earnout?
Säkert, jag kollade inte så noggrant. Men de ligger ju ändå hyfsat ambitiösa tillväxtmål när man räknar med earnouts. Men jättebra förvärv, för att om man kollar på förvärvet så hade egentligen Saber varit konsoliderat i bolaget hela året. Då hade operationell EBIT, som Lars Wingefors kallar det, det är alltså EBIT, inte ta hänsyn till de här avskrivningarna som K3 tvingar en att göra.
Alltså goodwill-nedskrivningar.
Ja, precis. Så operationell EBIT är mer vettigt, det blir som ett IFRS-bolag då.
Ja.
Men då hade den EBIT-nivån gått från 1,14 miljarder i princip till 1,73 miljarder SEK med Saber. Så det är ju liksom 50% i EBIT-ökning bara från ett förvärv. Mm. Och då är ändå Embracer rätt stora idag. Så att, grymt förvärv. Och som sagt, rapporten i sig var bra också. Intäkterna ökade drygt 9%. Men det är inte jättebra tillväxt så. Men det var inga större spelsläpp alls i kvartalet. Men operationell EBIT ökar 55%. Och det är som sagt exkluderar med avskrivningen då K3 straffar egentligen Embracer. Och under kvartalet i Q1, jag tror Q1 kan bli bra, de släppte ju Metro Exodus på Steam för att det var exklusivt på Epic Game Store. Och nu släpper man det på Steam, och då blir det som att man får ett, ja, som man släpper det på nytt igen nästan, för att det blir
återupplivet gammalt spel liksom.
Precis, det blir hype kring det. De har redan fått Epic Game Store betalt för att ha det exklusivt där. Så får de släppa det igen, och det sålde enligt Lars då 200 000 exemplar under de första dagarna efter spelsläppet den 15 februari. Ja, och det klättrade upp till global top sales på Steam. Så förvärvet, ja, det går bra för grundverksamheten. Förvärvet gör att det blir ännu mer diversifiering, ännu större organisation, ännu större pipeline. Risken blir väl att det är alldeles för spritt, och att hur du ska liksom ha kontroll på alla studios. Men det är ju för att han låter dem ju sköta som individuella studios, där han ger dem ett delägande i aktier så att de har incitament och skin in the game. De här blir ganska stora delägare nu, Saber-grundarna.
Ja, de blir ju näst största.
Precis, och det här är ju smart, för att det gör att man behöver inte sitta, och det blir en decentraliserad organisation på något sätt. Du behöver inte sitta och polisa alla studios, för det är svårt att ha hur många studios som helst under dig och sen sitta och ha koll på det och driva dem. Men han låter dem sköta sig själv som öar. Men då måste de ju också ha någon incitament och skin in the game, och det får de. Det är bara att kolla på Coffee Stain när de förvärvade dem. De sköter sig själva, och de har också ett incitament. Det ser man nu när Coffee Stain vdn sålde en massa aktier och tjänade en bra hacka. Jag tycker det är en smart strategi att förvärva på det här sättet och betala med equity, alltså inte lån eller obligationer. Han betalar, han gör riktade nyemissioner för att få in kapital, ingen skuldsättning, förvärvar och ger då också aktier till de nyckelpersonerna i de organisationer han förvärvar. Så de har ett incitament att faktiskt göra bra ifrån sig och vara kvar i organisationen också, så att de inte bara säljer och sen kör en exit-strategi och drar vidare. Så jag tycker det drar ner risken, tror jag, på att det skulle vara dåliga förvärv också.
Ja, och sen hur de gör förvärven tycker jag talar mest. För att man gör förvärven och du har den modellen de har som är decentraliserad och verkligen får in dem som ägare. Alltså, de känner ju inte att de ger upp någonting, för att de säljer ju inte sin baby. Alltså, de säljer den, men man kommer bara under ett annat paraply.
Exakt.
Men du fortfarande driver det med ägarna, för att Alltså Lars Wingefors kan ju inte vara överallt och driva innovation eller driva allting sånt. Så att ha kvar ägarna som har, vet hur man gör, vet hur man driver det. Du tar antagligen bort mycket admin för dem så de slipper fokusera på det. Men liksom det, jag tycker det är klockrent hur de gör. Jag tänker bara på Catena Media, de borde ha lärt sig av dem.
Ja, verkligen. Det är parallellen man...
Det är verkligen parallellen man gör. Hur man gör förvärv på ett sätt och hur man inte gör förvärv. Men förvärvstrategi. Så att, ja, all eloge till Lars. Han är kung.
Ja, nej, och den har ju gått, den gick ju 25% på rapporten i princip och fortsatte efter det. Och jag känner verkligen att jag vill ändå sitta kvar. För att även om det går upp mycket, liksom, värderingen ökar, så de här förvärven gör ju att du får ju sån skjuts i tillväxten. Ja. Och det blir så mycket större på kort tid. Så att jag ser verkligen att det går, att de kan fortsätta växa.
Jo, men du sa ju själv att nästan EBIT växer från 114 till 150.
Eller 170. Eller 1,14 miljarder till 1,17. Eller 1,70.
Ja, så att det är ju...
bara från förvärvet liksom.
Ja, exakt. Så att det lägger ju till mer än vad det går upp, så att säga, i värde.
Ja, exakt.
Så att den däremot är väl egentligen typ, när ska Lars magi sluta? Vilket man har sagt med, det är samma sak som med caset med Evo. När ska de bli i kappsprungna och när ska marginalerna gå ner? Men tills det bevisas motsatsen så kanske man inte ska hålla på och säga tänk om.
Nej, kanske inte. Nej, precis.
Har man inget bevis för det, då ska man inte liksom sitta där och säga alla makroekonomiska grejer om att så fort man får över lönsamhet så kommer någon att förstöra.
Nej, och man kan väl se det på det sättet att du kan väl sitta med tills du börjar se indikationer på att det bevisas, motsatsen bevisas. Då säger att du hinner få en uppgång på 50% till innan Evo släpper en rapport som visar på marginalförsämringar.
Och så går ner 15.
Ja, 15, då har det ändå gått upp.
Men jag tycker det är så kul för alla säger 35%. Ja, men om du vill ur då är det för sent. Man bara,
Nej, precis. För den hinner ju gå upp innan det bevisas. För det kommer ju inte bevisas i nästa rapport kanske. Utan kanske det tar 2 år till. Och då kanske Eva dubblat i värde. Och sen går den ner 20%. Så då ändå går med på en grym resa. Så att, ja, nej.
Så är det. Ja, jag har faktiskt inga mer rapporter kvar. Har du en till?
Jag tänkte prata lite om Sobi.
Ja.
Den släppte sin Q4. De gjorde en omvänd vinstvarning. Så man visste att det skulle bli en bra rapport. Men jag tycker den här var sjukt bra, den här rapporten. Men den gick ändå inte upp särskilt mycket. Den började till och med gå ner. Och det hade att göra med guidance. För att man kollar ju alltid framåt, som sagt. Men rädslan är ju att Elocta ska tappa försäljning mot det här Hemlibra som Roche gör. Och ja, som sagt, 2020 ser ut att bli ett mellanår baserat på guidance. Men Sobi har ju en historik att köra U-pod, alltså under promise over deliver. Men om du då tänker att du redan har en rädsla, alltså marknaden har redan en rädsla över att konkurrensen från Hemlibra ökar och att Elocta kommer tappa försäljning i Europa, och så gör man också en dålig guidance, då är det nästan som att bolaget själva är rädd för det.
Du menar att det blir dåliga förväntningar på dåliga förväntningar, så att det blir lite för mycket?
Ja, eller det blir så dubbla budskap när bolaget säger att vi är inte rädd för Hemlibra, men vi guidar också inte bra. Men du säger okej, men varför guidar ni inte bättre då? Så jag tycker det är lite... det kanske inte är smart att köra den här under-promise-strategin om det också finns orosmål.
Det kanske betalar sig sen.
Jag tror inte, de kanske inte bryr sig om kortsiktiga kurser.
Hoppas de inte. Det ska de inte göra, va?
Nej, egentligen inte. Det förstår jag. Men intäkterna ökar då 90% year on year i kvartalet. Eller 82% i konstant valuta. För hela året, det här är inte bara kvartalet som var bra. För hela året växte intäkterna med 56%. Justerad EBITDA, det exkluderar då engångsposter och transaktionskostnader relaterade till Dova-förvärvet och omstruktureringskostnader, ja, och lite andra engångsposter. Men det växte 160% i Q4 year on year och 72% för hela året. Och det här betalar EV/EBIT 15 för tvåsiffrig tillväxt och hög tillväxt i en konjunktursokänslig bransch. Men det är ju då guidance, för att EV/EBIT 15, men det är ju framtida tillväxt du måste tänka på. Om de guidar ner, eller inte ner, men de guidar i princip flat, lite upp på intäktssidan, men flat på EBITDA i princip. Och det har med att de ska lansera lite läkemedel och att det kostar lite pengar att göra det. Men allt som allt så, det är lite svårbedömt tycker jag. För det här är verkligen utanför min circle of competence. Och den reagerar inte så bra på starka rapporter och de guidar inte så bra. Så att jag valde faktiskt att kliva ur med cirka 10% vinst. Så ingen dålig affär, men heller inte en superbra affär med tanke på hur bra börsen har gått. Så i och med att det inget jag egentligen förstår mig på det här. Och det sa jag även när vi pratade om det förut, att det här är outside my circle of competence. Jag köpte för att det var billigt inom en intressant bransch som ändå växer. Bara på värdering, men det är inte ett bra sätt att investera på om man inte förstår sig på det.
Nej, alltså det är svårt. I och med att de får konkurrens av ett helt nytt läkemedel och när man inte riktigt kan sätta sig in i hur de funkar, då blir det så här, okej, då blir det bara så här best guess typ.
Ja, precis, och jag kan ju inte avgöra. Jag är ju för dum för det. Och sen
för outbildad inom läkemedel bara, kan vi säga.
Ja, men ja, egentligen. Men så 2021-2022 kan ju bli jätteintressant, för att det kommer ju komma igång med de här förvärvet av Dova. De har ju något läkemedel som heter Doptelet, och det kommer ju komma igång, så att de kan få riktigt bra tillväxt framåt. Så att det är ju riktigt billigt om det visar sig att de inte tappar marknaden. Mm.
Men som sagt,
man hoppas inte när man kommer till aktieinvesteringar. Så att,
nej, så är
så
det.
Jag skippar det.
Yes, det var alla. Vi går över och tar lite Twitterfrågor. Du har ju faktiskt gjort ett jobb och ställt frågan.
Ja, det är det svåra jobbet att tweeta ut.
You got two jobs. This is one.
Exakt.
Och sen klippa. Ja. What more do you do?
Precis.
Så, vi kan börja med första frågan från Sunny Werner at Sunny Werner. En liten fråga till när ni analyserar gamingbolag. Ni tittar på fundamentalt. Men hur mycket tar ni in andra parametrar? Popularitetslistor, film, serie med mera. Räknar ni in det i kalkylen? Och hur mycket kan det bli, mycket blir storytelling? Till exempel något rykte om att Activision Blizzard Executive läcker om Overwatch kan bli en tv-serie.
Ja, när han skriver fundamentalt vet jag inte om vad han menar, för jag tycker väl att det är kvalitativ analys att kolla på sådana saker som att ja, de gör en tv-serie eller ja, andra saker. Det är ju en del av den kvalitativa analysen.
Jo, exakt, men ja, fundamentalt, alltså det är ju liksom grund och uppåt, inte TA och inte sånt där, så att jag skulle ta in det i allting.
Ja, jag tycker det här är en del av fundamental analys.
Jo.
Och kolla på sånt. Att IP till liksom styrka av IP. Och
exakt. Så jag använder det här mest för att se, okej, är det en styrka i ett IP? Mm. Kan man gå från att göra ett spel till andra medier, bra, då är det ett starkt IP. Sitter jag och räknar in hur mycket intäkter de ska få från det? Nej, det är ett gamingbolag, så jag räknar på intäkterna av spelen. Utan det är mer en indikation. Så att jag tycker ju i princip typ så här, om en serier, film, det är marknadsföringsaktiviteter. Till exempel som Witcher på Netflix. Mm. Alltså du ökar ju intäkterna på Witcher 3 hur mycket som helst, för att du fick en ny spin.
Ja, och IP är ju vallgrav. Så att det är ju en kvalitativ grej, vallgravar.
Mm. Jo, och sen är det så här, räknar ni in det i kalkylen? Räknar vi in att de får intäkter av film och serier? Jag gör inte det. Jag räknar på att de får in det av spel. Men räknar jag på att det blir bättre marknadsföring och spelen tjänar på de här? Ja, det gör jag.
Ja, jag tar in det i form av att jag bedömer att vallgraven är stark. Och det betyder att jag kan vara tryggare med att sätta på en ganska hög multipel och betala en premie när det kommer till vinstmultiplar. För att jag tycker de har starka IP:n till exempel som bidrar till en vallgrav. Så att jag indirekt påverkar det kvalitativa då sen det kvantitativa. Så att jag tar in det, men inte i form av intäkter som du säger.
Nej. Exakt. Nej, men vi är likadana där. Att vi tar det på kvalitativa, men sitter inte och räknar på vad intäkterna av andra medier ska komma ifrån.
Nej.
Så, Sunny Werner har faktiskt en till fråga. Jag tycker den är väldigt intressant, om man ska, för det är lite mer tankeexperiment mellan dig och mig. Om ni förvaltar varandras portföljer, vilken aktie har ni varit den första ni har sålt och varför?
Ja, jag hade sålt Intrum i din portfölj. Jag tycker din portfölj är väldigt bra. Jag gillar den.
Åh, mycket smör nu, mycket bra.
Men jag hade sålt Intrum och kanske PayPal på värdering då. Inte att jag tycker PayPal dåligt, men jag tycker det är övervärderat egentligen.
Och du hade sålt Intrum på, bara fråga varför.
Ja, men det har jag väl sagt förut, att jag har för dålig koll på just den branschen, och lite liksom att jag har för dålig koll på det, som på samma sätt som kollektor. Jag vet inte vad de har för skulder, jag vet inte hur deras köpta krediter ser ut, och de här Grekland och Italien, och de fortsätter köpa Italien. Jag är osäker på de krediterna och hur lätt de kan driva in dem, och jag vet att de köper dem för liksom 5 öre på kronan, så att det spelar ingen roll om de har massa kreditförluster, men jag tycker det är för svårande sätt.
Så du kan inte, punkt.
Ja, jag kan inte det, och jag ser risker i det med på skuldsätt eller på balansräkningen.
Exakt. Och i din portfölj, du har väl Nordea och Danske Bank kvar?
Ja.
Ja, jag hade sålt dem. Och det är bara för att det är bank, jag tror inte på det. Ja. Danske Bank är väl, eller Nordea hade jag sålt direkt, för att där tycker jag att du kommer ha en fight mellan Valros och Gardell. Och om det är någon jag bettar på, det är ju Valros. Så han kommer bara låta den där skutan gå som den är. Men, men Danske Bank finns det ju en uppsida i att
böter
inte kommer.
Eller att den blir lägre.
Ja, inte kommer eller blir lägre än vad den har gått ner.
Den har ju prisat in den största böten inom tiderna i princip.
Ja, ja. Men det ska man ta om man ger fuffens danskar. Lägg av. Okej.
Okay. Kul fråga ändå.
Ja, exakt. Det handlar lite om att tänka och kasta skit. Det gillar vi. Kevin Rasmusson, Kev Rasmusson, han har ställt många frågor.
Ja,
så det gillar vi.
Det gillar vi.
Bra Kevin. Keep it on. Hur ser ni på SpaceX med bland annat Starlink och rymdindustrin as a whole, med framtida investering, disruptiv teknik etc.
Ja, utan att ha läst på om det så
det kan vi säga om alla de här frågorna. Ja, det här är... vi tar det liksom. Vi har inte kollat på frågorna innan, vi tar det här när vi spelar in.
Jag tycker hela grejen att vi spontant svarar på det.
Exakt.
Men min killgissning eller kill take på SpaceX är väl jätteintressant. Alltså just det här med Starlink och att skicka ut satelliter och göra ett typ nytt bredband, det är vad jag fattar det som. Som sagt, det här är bara...
satellitbredband liksom.
Ja, satellitbredband. Det här är bara min uppfattning av vad de gör. Jag rättar mig om jag har fel, men som sagt, jag har inte läst på om SpaceX, men det är vad jag har förstått att de ska göra. Jätteintressant, och som investering, så att de skulle gå in på börsen och göra en börsintro snart. Jättesvårt att liksom räkna på och veta hur det här kommer se ut och hur det kommer bli, vilka sorts marginaler de kan ha, hur disruptivt det blir mot det vanliga liksom fiberbredbandet. För svårt att svara på, men skulle man få indikationer på siffror och lönsamhet och sådär, så är det jätteintressant. Det är disruptiv teknik.
Vad tycker du om rymdindustrin i helhet då, som man frågar? Och framtida investering?
Ja, men det är ju intressant. Då är ju bara att kolla på den här Space Virgin Galactic. Bransonbolaget har ju gått helt bananas. Med resor i rymden och satellit. Och, alltså det SpaceX gör, att kunna återanvända raketmotorer och dra ner kostnaden. Det är jätteintressant, för de gör ju saker NASA inte klarar av att göra, och det finns ett business case att skjuta ut satelliter billigt. Men ja, det är svårt att hitta vinnarna och det är inte lönsamt idag. Så att, som investering vet jag inte riktigt, men det finns en enorm potential och det finns ett business case för det, absolut.
För jag tycker det roligaste var när både Solar City var noterat. Och då är det så här, då okay, kollar man på Elon Musk 3 bolag. Du har SpaceX, Solar City och Tesla. En ju bilar, en solenergi och en är i rymden. Vem hade bäst lönsamhet? Den i rymden. Den som är svårast. Alltså, man bara, Jag tycker det var väldigt intressant.
Precis, men SpaceX är intressant. Jag skulle kunna tänka mig investera bara för att det är Elon Musk.
Men vet du vad som är bra där?
Och att de har grym teknik.
Vi äger Alphabet. De äger en del av SpaceX.
Gör de det?
Ja.
Vad kul. Det är bra att äga Alphabet och Tencent.
Alphabet och Tencent. Äger allting på liksom öst och väst.
Ja, men och typ som nu med Tesla, när jag inte har så stor stake i Tesla kvar. Det är ju kul att äga Tencent, för de äger ganska stor position i Tesla.
Exakt. Och min syn på SpaceX, Starlink, ascoolt. Jag tänker bara på plotten i Kingsman. När man ska ta över hela världen med mobiler som ger internetuppkoppling, och man kopplar ihop alla och de fastnar i någon trans.
Ja.
Så jag får bara sån här typ world domination tankar. Bara lyser rött i mitt huvud. Men rent, alltså rymdindustrin, i och med att vi har skickat upp så mycket skräp där egentligen redan, så finns det ju allting från att ta hand om det till att typ mina asteroider och
på guld till exempel.
Exakt. Och det
finns inga bitcoins på de där asteroiderna, kom ihåg det.
Så gud, det är ett jävla bitcoin-case. Men det är dyrt teknik, allting sånt, men jag tror för att komma till oss och förstå det, tror jag det är 10-15 år framåt. SpaceX är väl de som egentligen gör det simplaste genom att kunna återanvända sina raketer, ja. Vilket är ett hållbarhetscase, så de kanske får ESG-flöden.
Ja, men verkligen.
Så är det.
Men jag håller med, det var lite det jag ville åt, att det är för tidigt nästan. Nej, exakt. Så svårt att veta vilka som kommer gå vinnande ur det. Men ja. Att köpa någon så här space-fond är väl kanske bra. Va?
Ja, en sån ETF.
Ja.
Spaces. Exakt. Hoppa över till nästa fråga. Fly. Fly, Invisible Fly. Kan ni snälla gå igenom hur man hittar bra bolag, vad är ett bra bolag för er, vilket nyckeltal är viktiga och vad vill ni se? Siffror, vilka siffror vill ni se?
Ja, och då hänvisar jag honom i princip till våra fyra första avsnitt eller vad det är, där vi pratar i typ 10 timmar om det här.
Jo.
Han säger att han har lyssnat på dem, men har fortfarande frågorna. Men jag vet inte.
Nej, men alltså, hitta bra bolag. Alltså, vad är ett fint bolag?
Det finns inte en process för det.
Nej, alla har sin egna process. Alltså, vi pratar om rätt lika bolag. Vi är rätt intresserade av rätt samma sektorer. Men hur vi hittar det är helt olika.
Ja, precis. Du screenar ju lite mer.
Ja, jag screenar och kollar på liksom siffror överlag. Mm. Alltså, det är där jag tar mest inspiration ifrån. Och siffrorna bör storytella mig någonting, för att jag fattar siffrorna. Medan du är mer på kvalitativa.
Ja,
sen vill du se att siffrorna, ska man säga,
också är bra.
Ja, men typ det godkänner eller typ
validerar.
Exakt, det var det ordet jag
ville ha. Ja, men vi börjar i olika ändar. Du börjar i siffrorna, sen kollar du kvalitativa. Jag börjar i kvalitativa, sen kollar jag siffrorna i princip. Och jag, då kan man fråga, du hittar ju till exempel genom screener och andra metoder. Jag hittar genom att kolla och följa andra investerare jag ser upp till. Vad investerar de i? Så inte, aha, fan, det här är intressant. Och sen börjar jag kolla mer om bolaget och sen kolla siffrorna. Eller så kollar jag på det som är inom min circle of competence, till exempel gaming. Ja. Mm. Kanske jag ser att Activision Blizzard ska släppa något jättenytt, bra, hypat spel. Eller att jag använder Netflix mer och mer hela tiden. Och att de släpper bättre och bättre serier. Mm. Och att de har tech-försprång. Eller, kan vara vad som helst. Så jag börjar där. Och det är ju svårt att säga, hur hittar man de bolagen då? Ja, följa grymma investerare och lyncha i din vardag.
Ja, exakt. Och alltså, tipsa honom är egentligen, hitta din egna väg till någonting, för att vad vi gör beror ju på mycket vad vi kan redan och vad våra kompetenser är. Alltså, jag jobbar med redovisning och ekonomisk uppföljning och hållit på och jobbat, eller pluggat som ekonom, då använder jag ju den kunskapen. Och det är ju som Peter Lynch säger, alltså, gräv där du står och använd den kunskapen du har.
Exakt.
För att ge dig en edge på något sätt.
Så är han tandläkare, kanske han ska kolla på något tandimplantsbolag till exempel.
Så att jag tycker han ska börja gräva där han står och titta runt sig. Och där borde ge en inspiration till att faktiskt vara bra bolag är. Och sen använd börsdata.
Ja, vad frågan om nyckeltal?
Ja, vilka nyckeltal är viktiga och vad vill ni se att det visar? Vilka siffror vill ni se?
Ja, men då kommer jag ge det tråkigaste svaret som alla egentligen gör i alla poddar som får den här frågan. Det är EV/EBIT. För att,
men det är ju värdering. Och jag vill ju säga att värdering och nyckeltal är två olika saker.
Ja, okej. Okay. Ja, jag tycker väl det är ett nyckeltal för värdering.
Men alltså det är, alltså ett nyckeltal är ett KPI, alltså det är bara en värdering som tippel.
Jag skulle ändå säga att PE är ett nyckeltal. Och då tycker jag EV/EBIT är det. Men,
enda nyckeltalen som jag tycker kan ge en bra bild oavsett vad det är för bolag, det är avkastning på något kapital. Avkastning på tillgångar, avkastning på employed capital, alltså sysselsatt kapital, eller avkastning på investerat kapital, eller avkastning på eget kapital. Alla de här fyra bör ge en bra bild om det är ett kvalitativt bolag och om de kan hålla det under lång tid, oavsett vad det är för bolag.
Ja, jag tycker, jag håller med. Return on invested capital tycker jag, det är mitt favorit av lönsamhetsnyckeltalen, som sagt, för att det är en indikation på starka konkurrensfördelar.
Exakt.
Så det är väl det och EV/EBIT tycker jag. Ja, jättebra.
Men jag tycker man ska börja där och sen börja kolla på, alltså jag har ju 120 nyckeltal.
Du är ju sjuk i huvudet också.
Ja, jag vet. Men det är också för att jag kan. Det är lite så. Men det är som det är. Så men sen i regel, alltså, om du läser på till mycket och kan om aktier, så bör det här säga sig självt vad det faktiskt är.
Ja, men annars läs på Investopedia, jättebra.
Exakt, verkligen bra. Jag har skrivit om nyckeltal på min blogg, investkurs.com, så att där kan man kolla på dem också och få en bra bild. Gå vidare. Tips på bra aktiva förvaltare, globalfonder. Han har inte lyssnat på vår podd, tror jag.
Nej, jag skulle inte sitta här och ljuga och påstå att jag kan det bra. Det finns bättre poddar, folk som fokuserar på passivt förvaltade, eller inte passivt förvaltade fonder, men mer passiv förvaltning från individen, och då är det bättre att köpa fonder. Vi jobbar ju inte så jag kan, eftersom jag själv inte investerar i fonder, har jag heller nog inte bäst koll på vilka som är bra.
Jag investerar ju inte fonder själv. Jag köper fonder till mina släktingar som jag har förvaltat pengar åt, för att försöka härma min portfölj, för att om man har för lite pengar kan man inte härma min portfölj. Typ Alphabet kostar 10 000.
Exakt.
Vad ska jag göra? Liksom? Kan jag köpa en aktie?
Sen kanske du inte orkar vara lika aktiv med de pengarna
inte,
heller.
Inte när det blir så små summor heller. Men den enda fonden jag skulle säga att titta på där är Coeli's Selective Global. Tycker om deras, när de snackar, Andreas Brock och Henrik Milton, jag tycker jag håller med om mycket vad de säger, och de har väldigt mycket kvalitativa saker i sin portfölj.
Har du några tips på vad man kan höra dem prata?
Placera podden gjorde ett avsnitt för inte så länge sedan, men Placera absolut mest. Där de oftast figurerar. Sen CNC Market tror jag också, de är riktigt bra med förvaltare kom in. Ska vi gå vidare till några till, ska vi ta som inte tar för lång tid. Några tankar om Match Group. Vissa tror att det är Facebooks datingtjänst kan skapa problem för appar som Tinder. Vad tror ni?
Ja, jag äger ju Facebook, så jag har ju lite koll på det här. Jag tycker Match Group, som Facebook äger, tycker jag Match Group är ett bra bolag. Inte allt för dyrt sett med tillväxten. Och jag tycker jag tycker det är en intressant investering. Jag tror de till och med kan bli uppköpta av Facebook. Jag tror inte det är så lätt att bara kopiera vad de gör. Det är ett varumärke, liksom, att säga att jag ska tindra till exempel. Jag tror de är bra på det de gör också med deras algoritmer. Jag tror att de har en ganska ett bra försprång, och jag tror inte det blir lätt för Facebook att bara kopiera det. Sen tror jag faktiskt det ligger någonting i att, jag vet inte hur Facebooks tjänst är tänkt att se ut, men att vara kopplad till dig som person och Facebook kan till och med vara en nackdel, att du inte vill, det finns nog många som vill tindra liksom mer anonymt på något sätt också.
Ja, men tindra så att den inte vet, annars bara sitter man där på Facebook, man får upp sina vänner, man bara okej, en vän till en vän, så det blir stelt när man är ute och hänger.
Ja,
man
precis.
Man är på fest liksom, och man bara säger, jag vet att du swipar på höger på mig. Man bara, hej.
Ja, precis. Nu spekulerar jag, vet inte exakt hur det känns.
Ingen vet ju hur den tjänsten ska funka.
Nej,
men om det är Facebook, vilket jag antar att de kommer göra typ så här, vänners vänner är de man kommer få upp först.
Precis.
För de prioriterar någonting som är i närheten, vilket är helt logiskt att de borde göra. Men det kan också bli en liksom känslig grej på det.
Så jag är osäker på hur bra den tjänsten blir. Jag tycker faktiskt att Match Group har ju också sån, de har ju extremt många dating-sajter. De har ju Match.com. Så de är väldigt diversifierade, för Tinder är ju mer unga människor, mer en ligga-app enligt många anser att vara, medan Match anses att vara lite kanske vuxnare, seriösare. Jag tror de har
en, någon hemsida som heter också Happy Pancake.
Ja, men exakt.
Man bara, wait.
Ja, jag fattar inte namnet riktigt, men i alla fall, de har ju en bra diversifiering inom dating-sajter, så jag tror inte det finns inte en one size fits all dating-site heller. Så jag tror på Match Group. Jag tror det är en bra investering.
Ja, det var ju OL Invest at OL Invest, ska jag säga då. Det glömde jag säga vem det var. Viro 9240-2292. Jävla krångligt. Har du skrivit personnummer?
Jaha, ja, precis.
Han gillar verkligen vår podd. Tackar.
Tack.
Sånt gillar vi. Mycket mer smör här i början av alla frågor. Det låter bli jättebra. Tycker vi ska bjuda in professor Carl Kyr.
Ja, han har en stående inbjudan.
Jo, men han har ju nekat allihopa.
Ja, han sa ju att han inte känner sig redo.
Nej, exakt. Så nej, jag ska sparka på. Men,
ja, du, professor, du får vara anonym. Och känner du att den inte... vi kan ta det på distans på Skype. Ja. Och känner du att det inte blir bra, så behöver vi inte ens släppa avsnittet.
Nej, exakt. En stående inbjudan. Vi kan prata ändå utan dig.
Ja, exakt.
Så är det. Så du förstör ingenting. Okej, tänkte... Inga konstigheter, jag tänkte skriva ser podcast på Spotify, men finns redan där. Jag tror det finns på de flesta plattformar, va?
Ja, det var ju någon som inte fanns i någon bil, någon plattform.
TuneIn.
TuneIn heter
ja,
det.
Man bara, ja, okej, okay, det var väldigt nischat, men
ja,
det var bra.
Ja, men faktiskt bra, även om inte det var en relevant fråga kanske ta upp i Twitterfrågor, men ändå bra att du tog upp det, för att är det någon lyssnare som vill att vi ska dyka upp på någon annan plattform och vi inte finns där, så hojta till så löser vi det.
Yes, exakt. Mm. Så Danne får faktiskt göra sin tredje uppgift här.
Precis.
Karabudja, ett linkan dinkan. Nice. Faktiska mål med sparandet, när pengarna ska användas. Har vi det?
Ja, jag har det. Vill du börja?
Ska jag börja? Mitt mål har jag skrivit på min blogg. 14,4 miljoner. Jag räknade då på, om man tar 5% av det per år då, så att det skulle bli intäkt på, eller liksom inkomst per månad på 60 000.
Ja, det är nästan den här 4%-regeln, men du bigdickar till den lite.
Ja, jag förväntar mig att vara lite bättre. Ja. Än det. Ja. Och i princip målet är att äga min tid, så jag får välja vad jag själv gör. Mm. Jag kommer antagligen inte sluta jobba, för jag är en arbetsmarknad ute i fingerspetsarna. Det är egentligen hela min familj också. Egen företagare, och farsan är nu typ över 65 och han jobbar fortfarande typ 100%. Okay. Ja. Jag tror ingen av oss, jag kommer inte sluta jobba, men jag kommer jobba med annat. Kanske använda mitt kapital för att investera och göra andra saker med. Mm. Men ja, det är det. Pengarna användas. Ja, pengar ska investeras.
Ja, jag har väl inte ett riktigt lika konkret svar, men klyschigt, men äger min egen tid också. Men jag är inte en arbetsnarkoman, men det är för att jag inte har ett jobb jag egentligen brinner för. Men jag vill göra någonting. Jag vill inte sitta hemma och äta ostbågar för PlayStation. Men det är också nice, men det är inte, jag vill inte göra det hela dagarna. Så att jag vill kunna äga min egen tid, så jag kan välja vad jag vill spendera min tid på. Mm. Starta eget, till exempel fortsätta driva en podd eller vad det nu kan vara. Göra någonting inom finans till exempel som jag tycker är kul. Någonting sånt. Mm. Och jag har inte satt upp ett exakt finansiellt mål, en siffra. Utan när jag känner att jag kan leva på min avkastning. För jag ska ha en fråga här, när vi ska börja leva upp pengarna. Det är ju tanken att jag aldrig ska leva upp kapitalet, utan jag ska leva på avkastningen.
Exakt. Det är som är själva målet liksom.
Ja.
Yes, men sen såklart ska det omsättas några gånger innan man dör. Man vill ju köpa lägenhet, hus, sådana saker. Det kan man ju inte liksom bygga upp på sidan av samtidigt som man bygger upp portföljen. Liksom.
Nej, det är därför det är väldigt ambitiöst att ha 14 miljoner. Det tar tid, man kanske aldrig når dit. Men når man halvväg så ska man vara glad ändå.
Exakt, så är det. Och det är ju faktiskt 14 miljoner bara för att jag ska ha en fallhöjd på 50%. Och fortfarande var okej.
Okay. Exakt, för att jag menar 60 000 kanske inte behöver heller.
Nej, men det är ju det som är liksom så här, det är 50%. Om både jag lever på börsen, alltså min inkomst, och att jag jobbar med börsen privat, då blir det så här, okej, okay, jag har dubbel exponering mot börsen i mitt liv. Den risken, då vill jag ha 50% fallhöjd på min portfölj för att kunna fortfarande kunna leva på det fast med skitdåligt.
Ja, och sen jag vill också lägga till att det är inte binärt än en gång. Alla tänker för binärt. Det handlar inte om att jobba eller att inte jobba. Jag har som mål att det är väldigt nåbart mål, men det är att jag får tillräckligt mycket passiv inkomst så att jag kanske kan gå ner till 80% arbetstid, så jag kan jobba 4 dagar per vecka och ha en extra lång helg och förlänga min helg med 50% egentligen, genom att bara ta en till
bra tillväxt.
Det är ganska bra. Jag menar, det är en till dag, men det är
50%. Men då hejar ju du på Vänsterpartiet som ska införa...
Nej, för jag ska betala för den här själv. Jag ska inte begära att alla ska betala för min jävla dag.
Oh, snap.
Exakt. Det är det som är skillnaden mellan mig och Vänsterpartiet. Jag tänker betala för mig själv. Så att jag tänker investera, betala för en egen ledig måndag eller fredag. Mm. Och dit är det inte alls långt att nå. Och jag tror det skulle räcka för mig att få någon sorts livskvalitet, för att det är inte så att jag inte alls vill jobba, men att ha 50% längre helg är jättemycket.
Ja, exakt. Det är det.
Och det är nåbart nu i princip för mig, att gå ner lite i lön och få lite passiv inkomst.
Ja, men det är ju för att du är big dick med lönen.
Ja, i och för sig. Men nu är det ändå bara marginalskatt på det man betalar.
Så du nästan tjänar på att gå ner.
Ja, precis. Pompipossa.
Så är det. Ja. Okej. Okay. SCRL 94, 52, 05, 89. Alltså ni som har siffror, jag kommer inte säga dem längre.
Nej.
Intressantare sektorn kommande 10 åren enligt er. Min är payments.
Ja, det kan man förstå och kolla på din portfölj.
Nej. Vad säger du så för? Måste ju sätta pengarna där i munnen.
Ja, okej. Okay. Ja, men det håller jag med om också. Payments är en av dem. Sen skulle jag säga, vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig här.
Nej.
Men det är större...
Ska du säga något dumt igen?
Nej, absolut inte. Det är bara att jag inte vet exakt vad...
Det är större än en sektor, eller?
Ja, inte riktigt. Det är bara att jag inte kan namnet på det, men du kanske kan. Cloud är för nischat. Jag tänker mer på processing power. Alltså...
Kvantdatorer?
Nej, utan typ cloud kommer driva att du behöver bättre, mer processorer och datahallar, serverhallar. Smarta bilar kräver att du behöver skicka mer och processa mer data. Varenda bil kommer vara som en smart eller snabb dator. Så alla behöver ett grafikchip och en processor liksom. Så jag tänker typ att bolag som Intel, AMD, Nvidia delvis, det finns ju andra bolag också som inte är x86, kommer bara behöva processas så mycket mer data.
Mm.
Och alltså beräknas och sorteras. Så jag tror att det är för mig en av de största, att bara köpa Nvidia, AMD och Intel.
Alltså datalagring och dataprocessering.
Mm. Det är den största tycker jag. Det kommer växa enormt.
Det roliga på allt det där är ju att du måste lägga till 5G för att du ska gå och ha trådlösa connection liksom.
Ja, det också. Men jag tror att om man då tar det större perspektivet och tänker bara på vilka enabler processing av data.
Mm.
Och som Nvidia då som används i till exempel, man använder ett Nvidia chip i varenda Tesla. Och Google gör sina egna deep learning chip och sådär. Så att just processande och de som gör chipsets för processande, jag tror de har enorm tillväxt framför sig.
Mm. Men
för att varenda bil ska bli en dator.
Ja, men det bygger lite på så här kvantdatorer egentligen. För att det är lite samma sak att de ska få upp processorkraften.
Ja, kvantdatorer är en del av det också.
Ja, så att det är en byggsten. Bara att man kanske, om man skulle ta ett samlingsord så antar jag att man skulle komma dit.
Mm.
Någon skulle vara envis. Men ingen av oss är IT-sektorn, så det säger väl allt.
Nej, men processande allmänt. Att man tänker på vilka hacker och spadar till att kunna göra det möjligt att processa mer data.
Jag håller med. Och på det så, inom det jag jobbar med, så liksom segmentering och datainflöden, men också analys från dataflöden. Alltså jag sitter ju med Excel nu.
Mm.
Och mina Excel klarar ju inte av det på jobbet egentligen, för jag har så mycket datapunkter. Men det är en annan sak.
Mm.
Man får börja lära sig Access eller SQL, tror jag.
Mm.
på jobbet. Så är det. Okej. Ta en fråga till. Rasmusberg@rasmusberg99. Hur många timmar lägger ni på aktier i veckan, exklusiva nyhetsflöde och så vidare? Tänker mer den tid ni lägger på att kolla börsdata, läsa årsredovisningar, kolla bolagspresentationer med mera?
Det vill jag inte tänka på. Har du någon bra uppfattning?
Ta bort nyhetsflödet.
Jag skulle spontana typ 2-3 timmar per dag. För jag sitter ju och kollar Twitter, sitter och kollar bolagsrapporter, kollar YouTube-presentationer. Typ 3 timmar per dag minst. Så jag skulle säga 20 timmar per vecka kanske.
För att han säger så här, börsdata, läsa årsrapporter, kolla bolagspresentationer, då vill jag lägga till med mera, då vill jag ju lägga till med diskutera med folk. Och diskutera och prata med andra. Sen också typ läser andra rapporter, marknadsrapporter. Alltså det
tycker jag ingår här.
Som 2-3 timmar per dag, absolut.
Ja, det kanske inte ens räcker.
Nej, jag skulle säga att det är minst 2-3 timmar bra. Alltså det är 14-21 timmar. Ja, 10-25 timmar per vecka, beroende på vad det är för vecka.
Ja, men jag skulle också säga snitt på kanske 15-20 timmar. Så det är typ en halvtidstjänst.
Man märker ju inte det för att det är så kul.
Ja, men exakt. Men så jag skulle nog tippa på det. Speciellt om man lägger in och lyssnar på poddar också.
Då går vi upp här på 40 timmar. Ja. kan jag ju säga.
Ja, exakt. Du lyssnar bara på Game of Stocks också.
bara liksom själv, mycket bra. Vi har en till fråga, jag vill bara ta den för att den passar inte oss alltså. Det är en till fråga som inte passar oss. Arrows Celevi 2, köp och sälj optioner, futures och strategier.
Ja, ställ den till Phil och Kill.
Verkligen.
Alltså, men de tar inte Twitter-frågor tyvärr. Men...
Nej, det här är ingenting vi gör alls.
Alltså, jag är fan dum på det här. Jag satt ju och kollade på, jag frågade ju dig, har du några bra optioner för att typ ligga kort mot
OMX?
OMX typ, och vilka, för jag vill typ ha någon hedgning. Och sen var Dogge såhär, ja det finns ju det här, men jag har inte heller så bra kollsyn. Så jag bara, fan, jag fattar inte ens det här. Jag orkar inte. Och så bara, det är inte min grej.
Nej,
jag har ingen hedgefond.
Jag vill keep it simple stupid och hålla mig till aktier, för att det är så kort ifrån bolagen och vad som faktiskt händer. Medan optionen handlar om längre ifrån, och du måste läsa mer på vad som händer med strike och allting sånt där.
Ja.
Så,
nej, fel, sorry, grabbar.
Det är inte rätt podd för det. Men ja. Men du har alla frågor.
Mm, verkligen.
Då ska vi runda av. Tack för alla frågor. Jättekul att ni ställde dem. Mm. Hoppas ni gillar att vi svarar. Men fortsätt ställa frågor.
Jag fortsätter ställa frågor. Och kom ihåg, ingenting som sägs i den här podden är någon finansiell rådgivning. Våra tankar. Gör alltid din egen analys.
Exakt. Bara inspiration. Inget mer.
Yes.
Och ibland kanske ett konstprojekt.
Ja, exakt. Exakt så.
Så är det.
Och så vill vi tacka Börsdata.
Exakt.
Grymt, värdefullt, alltid, men speciellt i rapportperioden.
Mm. Det mest solklara värdecaset på börsen.
Mm.
Eller ute där bland allting annat.
Ja.
Så är det. Ni hittar mig på @investacus på Twitter och investor.com, min blogg då, med som sagt... Jag har skrivit lite om nyckeltal, så ni som undrar om nyckeltal kan gå in där och kolla.
Ja, och jag mig hittar ni på @vardinvestera eller värdeinvesteraren på Twitter, och jag har även gjort ett långt inlägg på min blogg om fundamental analys.
Yes.
Kanske inte lika mycket siffersnack som Dogges nyckeltalsinlägg, men det är mer den kvalitativa aspekten i alla fall. Och hur man läser en balansräkning, resultaträkning, lite sådär. Det kan ni gå in och kolla på. Det är värdeinvesteraren.blogspot.com.
Och sen hittar ni såklart poddens Twitterhandel @gameofstocks nu, och sen även hemsidan där vi lägger upp pdf-er på gamla case. Så gå in där och kolla på när vi har ett aktiecase, så kan ni få hänga med när vi pratar. Men annars finns det också på Instagram, så det är bara att söka efter Game of Stocks.
Yes.
Så, tack för den här veckan.
Mm.
Ha det bra. Avkastning på er.